This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Sportbladets Premier League-podd tillbaka efter landslagsuppehåll. Vi har nästan en full omgång bakom oss, en match kvar att spela ikväll. Den hinner vi inte klämma in i det här avsnittet. Frida, du ska dit, va?
Ja, det ska jag. Det är en stark promenad på 20 minuter för mig att ta mig dit. Så att det, jag ser alltid fram emot när jag får gå på match på det Emirates.
Ja, fan vad lyxigt.
20 minuters promenad i Emirates ska man inte bort. Där sitter man en nöjd av 20 minuters pendling till Tele 2. annan vardag.
Definitivt. Vi tänkte vi skulle ta oss upp till blir det ju då ifrån London till Leicester. Visst är det upp? Det är väl mitt i landet, det är en bit upp. Och deras match mot Manchester United, det är väl helgens stormöte får vi väl ändå säga, två stycken tidigare ligavinnare, och inledningen då på den här tuffa perioden för Manchester United mellan de här landslagsuppehållen där det är idel tuffa utmaningar för Ole Gunnar Solskjær och hans gäng. Varann skadad i övrigt, ett relativt väntat Manchester United, men...
Var det det?
Var det inte det?
Jag tänker på Harry Maguire. Det var väl inte helt klart ändå att han skulle finnas med i startelvan.
Med tanke på just
skadebekymren. Så var han ändå tillbaks efter sin skada. Gjorde inte sin bästa match i karriären, kan jag väl ganska lugnt påstå. 4-2 till Leicester till slut efter en till slut rätt bekväm seger ändå för Brendan Rodgers och hans lag, trots att man låg under efter Mason Greenwoods drömträff där i första halvlek.
Ja, han fortsätter ju att göra dem, men sen visade ju Jory Tielemans att han inte heller så dum i avslutslägena. Jag tyckte att han var fullständigt dominant i den här matchen.
Matchens lirare utan tvekan skulle jag säga. Han var fenomenal i många situationer, och att kröna det med det kvitteringsmålet som han gör där, det är liksom precis så som man ska göra när man är man of the match.
Ja, liksom Uniteds pressspel var ju, ja, det var ju helt obefintligt. Alltså just det här med, ja, men att man har Cristiano Ronaldo, det är ju målgaranti nästan varje match, men det blir ju samtidigt så att pressspelet rubbas en del. Jag tycker inte riktigt att Solskjær, han har inte hittat rätt balans där, och det var ju så otroliga ytor för Leicester just på det centrala mittfältet. De kunde ju bara spela sig igenom gång på gång, det fanns ingen struktur i försvaret. De var överallt, samtidigt som Leicester då gör sin bästa match för säsongen. Vi vet att de också har haft väldigt mycket skadeproblem. Nu var Johnny Evans tillbaka i backlinjen, vilket jag tror är väldigt skönt för dem att ha honom tillbaka som den ledaren han är. Och de var helt enkelt alldeles för aggressiva för Man United mot slutet, så att de vinner ju rättvist, även om det är länge stod 1-1 såklart, och det hade ju kunnat gå lite hur som helst, så kände man ändå som att Leicester, de hade Ja, de hade lite mer jädra anamma här. De ville helt enkelt lite mer samtidigt som då Man United såg väldigt, väldigt vilsna ut. Och det sägs ju att Solskjaer sitter säkert, att det ska inte vara så att hans position är osäker än så länge. Men det kommer ju fler tuffa matcher här för Man United, och om de uppvisar den här, eller de här tendenserna just nu, så undrar man hur det ju kommer se ut efter den här intensiva perioden då. Ja, vi får se framförallt vilken placering de har i tabellen då, för att det är lite oroväckande tendenser från deras sida.
Alltså det är ju mycket av de farhågor man hade av att Cristiano Ronaldo skulle komma in i det här laget var just det här med, alltså pressspelet. Det har vi ju diskuterat här förut också tidigare, att det kan, ja men att det kan bli kostsamt på ett sätt, även om man gör sina mål så kommer liksom defensivt inte riktigt att fungera som väntat. Men, och det har vi ju sett nu, att det funkar ju inte överhuvudtaget. Och att fortfarande, återigen sitter man här och säger att Ole Gunnar Solskjaer har inte lyckats få ihop någon form av bas i det här laget. Ja, individuella aktioner räddar dem i vissa matcher. Som mot Villarreal i Champions League. Mm. Här skulle Mason Greenwood skott kunna ha räddat dem om de hade haft ett fungerande försvar, vilket de inte hade. Sen kan man ju skylla på jetlag efter den 10 minuters flygresan till Leicester som de tog också. Det kan väl vara någon sånt som ställde till det för dem i det här fallet. Det är ju ett kapitel i sig att de väljer att ta just flyget till Leicester av alla ställen. Men det är jätteoroväckande tycker jag hur det faktiskt ser ut i United just nu, sett till den satsningen de har gjort, sett till de spelare de har fått in. Men det börjar mer och mer bli uppenbart att även om Cristiano Ronaldo såklart är en spelare som har enorma spetskvaliteter och tillför väldigt mycket på så vis, så är det frågan, var det här verkligen någonting som det här laget behövde?
Och sen är det ju inte bara, det är inte bara Ronaldo heller, för jag tänker på den här situationen med när Jamie Vardy kliver in framför Wan-Bissaka. Alltså det var väl helt enkelt så också att de var mer på hugget, Leicester-spelarna. De satte hela tiden United under press och de klarade inte alls av det, för att Man United har ingen struktur egentligen utan boll. Alltså, visst, de kan ha det mot motstånd som kanske vill behålla bollen, som ja, men Man City, som de ju oftast gör väldigt bra insatser mot. Men nej, här var de all over the place. Så att samtidigt som då Leicester, givetvis, man måste hylla dem också, för att de gör ju som sagt en av sina, eller kanske då sin allra bästa insats den här säsongen.
Ja, det får man nog säga. Och som de har saknat Johnny Evans i det där försvaret, för det har sett lite vilse ut i flera matcher för Leicesters del. Och det går ju inte att komma ifrån att Manchester United hade behövt en Johnny Evans.
Symboliken i att Harry Maguire kommer tillbaka. Så.
Ja, men alltså i att de släppte honom en gång i tiden och siktade mot större namn. Och det har liksom inte, de har ju inte hittat dit. Johnny Evans, som ju jag tycker är en av ligans absolut bästa mittbackar och har varit under flera säsonger. Och det är sån enorm skillnad när han spelar och när han inte spelar för Leicester. Han är en riktig ledare liksom i det där försvaret och är så viktig.
Man märker på Soyuncu också att han har ju varit lite svajig stundtals när inte Evans har funnits med där. Det var ju just bredvid Johnny Evans som han var så fruktansvärt bra i sin första säsong, lyfter ju sig här också. Och känns som att han får ett annat självförtroende och andra möjligheter med Evans bredvid sig, så att det är jätteviktigt för Leicester då. Har fått tillbaka honom. Och sen Patson Daka i målprotokollet. Han blev så glad av att se hur lycklig han blev av det där 4-2-målet där när han äntligen får näta för Leicester. Det är ju en spelare som de ändå har stort hopp på framöver. Betalar mycket pengar för och som ju ändå är bakom Vardy och Nacho i rangordningen. Men är ju spelaren som ska på något sätt axla Vardys mantel i framtiden. Och det känns som att han behövde det här målet bara för därför att liksom komma igång på allvar.
Det är ju rätt så intressant nu att Zambia och Albanien lade sig till nu i helgen över listan över nationer som har gjort mål i Premier League. Så nu är det 105 nationer som har gjort mål. Kan tillägga att Sverige är på 18:e plats med 33 spelare. Mm. Det är inte helt värdelöst, men vi är samtidigt efter både Norge och Danmark, vilket inte känns helt okej. Så att, blandade känslor.
Ja, vilken dansk är det som har gjort så mycket mål i Premier League då? Eller är det kanske är uppdelat på flera danskar?
Niklas Bentner, hallå?
Ja, just det.
Ja, alltså det är ju många, alltså det är ju 33 spelare för Sveriges del.
Det är många olika som har gjort mål.
Ja, i och för sig, det är inte som att Sverige har haft någon som har gjort jättemånga mål på en säsong heller, så att det är sant.
Men det spelar ju ingen roll.
Nej, det är inte hur många mål, det är hur många olika spelare som har gjort mål.
Jo, jag förstår den delen, förstår jag, men det måste ju, om du ska ligga högt på en sån lista, måste ju ändå säkert någon av dem ha gjort ganska många mål också.
Men listan handlar ju bara om hur många från ett land som har gjort mål, inte hur många mål som har gjorts.
Ja, hur många totalt? Aha, okej. Okay, ja, glöm.
Nu är det på måndag.
Oroväckande.
Om det här har varit en annan form av podd, hade jag sagt klipp bort det här, men jag vet att sånt gör vi inte här i Premier League-podden.
Så får,
får man stå för sina misstag.
Exakt, precis. Det är djungens lag som gäller. Ja.
Ja, nej, men, såklart en viktig seger för Leicester, eftersom de har ambitioner. Två säsonger i rad har de varit uppe och missat den där fjärde platsen med en hårsmån verkligen i sista omgångarna. Nu har de inte inlett så starkt. Kommer behöva den här typen av insatser för att jobba sig tillbaka upp mot en ny push topp 4, även om det ser tuffare ut än någonsin med tanke på motståndet. Manchester United, jag vet inte, finns det något annat att tillägga? Svag insats, obalanserat.
Alltså där de är just nu. Alltså man förstår ju varför Ole Gunnar Solskjær i liksom teorin har plockat ner Paul Pogba på inne i mittfältet, för att det finns så otroligt mycket offensiv kvalitet som du vill ha in i den här startelvan. När man har Sancho, Bruno Fernandes, Greenwood, Ronaldo, Pogba och så vidare. Men det är ju uppenbart att han inte har lyckats sätta ett system där det fungerar med en ensam sittande mittfältare i form av Nemanja Matic i det här fallet. När United har fungerat som bäst, då är det ju med Scott McTominay och Fred. Med två sittande, och Pogba längre upp i banan med mer kreativ, liksom, kreativa möjligheter. Så det är ju ett läge här där egentligen Ole Gunnar måste ta ett svårt beslut. Det vill säga, han måste välja vilka tre offensiva spelare han ska använda. Cristiano Ronaldo antagligen, Bruno Fernandes antagligen, och så är det ju Sancho eller Greenwood som på något sätt har på bänk. Och ska ju in Rashford i den ekvationen också. Men uppenbarligen så är United ett läge där det här laget, som då Solskjær har byggt det just nu, som han har med dem liksom, den taktik han har implementerat och så vidare och lyckats implementera, så är de som bäst när de har två andra sittande mittfältare och Pogba längre fram.
Och det är ju någonting vi har pratat om detta i, ja, hur många år verkligen. Är det nu? 5 år? Att de behöver
det är,
en defensiv
det är
mittfältare.
Det är oroväckande att vi fortfarande sitter och pratar om det.
Och nästa söndag är det dags för rivalmöte då på Old Trafford mot Liverpool. Det är en viktig match för inte minst Manchester United faktiskt.
Ja, har höjts lite. De är lite oroliga nu för att tydligen så har det diskuterats ganska friskt i sociala medier att det kanske ska komma en sån här rond 2 i protestaktioner. Så att de har hört av sig till Manchesterpolisen och förbereder nu för att inte bli tagna på sängen som de ju blev i maj när de lyckades storma arenan och sådär. Så vi får se hur det går. Men ja, Liverpool anländer ju definitivt till den matchen med större självförtroende än vad United gör.
Ja, det får man säga. Liverpool som slog Watford borta med 5-0. Frida, du var där.
Ja,
det var
jag.
Det var inte helt jämnt i den här matchen.
Herregud. Vi satt uppe på pressläktaren och minuterna tickade ju förbi. Och jag satt och följde, jag sitter aldrig och följer statsen, alltså expected goals och passes succeeded, shots on target, alltihopa. Jag har aldrig sett en kolumn stå som noll under så många, eller under så lång tid. Alltså det var ju inte förrän i mitten av den andra halvleken som de ens landade på så här 0,36 i expected goals. Det stod alltså, det indikerade ju verkligen att det här var ingen bra insats från Watford. Det är klart att man ska hylla Liverpool, och vi kommer in på det här med hur bra Mohamed Salah är, att Trent Alexander-Arnold var tillbaka och så vidare. Firmino som gör hattrick. Men någonstans så måste man ju konstatera också att ingenting fungerade för Watford. Pressspelet var helt obefintligt. Också det här att beslutsfattningen var helt off, som Adam Massina exempelvis, som hela tiden hamnade mitt emellan. Man vet ju om när Trent Alexander-Arnold har bollen så kommer han vilja driva upp med den. Han är ingen passiv högerback som faller tillbaka. Men Messina hade så otroliga problem att veta om han skulle kliva upp eller om han skulle falla. Vilket resulterade i att Mohamed Salah blev helt själv hela tiden. Och så kan man inte spela mot Liverpool. Så att de sköt ju sig själva i fötterna. Den enda totalt sett i Watford som jag tycker över hela matchen som var helt okej var Sissoko, och då var ju inte han heller sitt bästa jag, men han försökte i alla fall, tyckte väl ändå Coutinho Hernandez också försökte, och Sarr hade väl någon halvdan chans där i andra halvlek, men nej, de var helt under isen. Så att Claudio Ranieri har ett riktigt tufft jobb framför sig där om han ska få dem på banan igen. Nu kommer man ju möta enklare motståndare än Liverpool, men det säger ändå någonting när det var så mycket som inte fungerade och de ser ganska... Det är inget superlag heller. De har ett par enskilda spelare som rent individuellt är bra som Sarr, men totalt sett så är det ju ingen bländande trupp direkt. Och Ranieri såg väldigt frustrerad ut vid sidlinjen och gestikulerade och slog ut med armarna. Och jag tyckte det såg ut som att det hela tiden var pressspelet han var på att klaga på, att han tyckte att de inte var tillräckligt synkade. Men en fantastisk uppvisning av Liverpool. Jürgen Klopp var väldigt glad. Han låg brett i alla fall.
Ja, du fick en pratstund med honom efteråt.
Ja, jag fick det. Och jag sa väl lite sådär sarkastiskt i början att ja, skulle du kalla det här för en välförtjänt seger? Och då, det var väl det som fick honom att skratta, för att de flesta såg att de var otroligt dominanta. Och sen smög jag ju givetvis in frågan då, huruvida Salah är världens bästa spelare just nu eller inte. Och det tycker han givetvis att han är, och det är ju svårt att säga emot. Det är ju Karim Benzema och Mohamed Salah det pratas som mest om just nu. Så att Salah efter det där målet, man tyckte ju att målet mot Man City var så otroligt högklass, och man håller ju fortfarande på att smälta det, och så slår han till med ett sånt mål mot Watford. Det pyser av klass, och det är ju väldigt viktigt nu att Liverpool få ordning på de här kontraktsförhandlingarna, för att man vet ju inte riktigt vad Mohamed Salah tänker, om han vill stanna eller om han vill försöka få till en flytt. Det är ju främst Real Madrid han väl alltid har flörtat lite med.
Alltså det finns ju något speciellt med just de här spelarna som kan skapa någonting alldeles fantastiskt ur absolut ingenting, ur ett sånt trängt läge när man ser den här liksom stillbilden på fyra motståndarspelare som är liksom precis runt en spelare, man helt själv, och han ändå lyckas göra någonting bara på liksom teknik, snabbtänkthet, uppmärksamhet i den situationen. Jag tycker att det är ett fantastiskt mål han gör verkligen, och när man ser det i slow motion hur han liksom flyttar bollen och det finns en tanke bakom varje liten aktion, dragning, kroppsrörelse han gör i den situationen. Det är bara att liksom instämma, det osar ju verkligen klass om det. Han mår ju fruktansvärt bra som fotbollsspelare just nu. Sen ska man
Ben,
inte... För...
Ja. Ja. Ja, men Ben Foster sa det väldigt bra efter matchen. Han sa någonting i stil med att ja, Mohamed Salah måste vara den bästa spelaren i världen. Han får målvakta att tänka, gode gud, låt honom inte skita. Och det är nog ganska spot on för hur många tänker i den situationen. För övrigt en annan grej om just Foster var att jag skulle intervjua honom, så satte han upp ett sånt här tripod-set och filmade sig själv.
Mm.
Jaha, och jag bara så här, ja precis, och jag frågade ju honom om det, jag bara, är det till en YouTube-kanal eller vad är det som pågår liksom? Han bara, jag väntar, jag måste få till så att solen inte reflekteras för mycket i ansiktet på mig. Jag tänkte, vad är det här? Men han är ju helt underbar. Gå in och kolla på hans kanal om ni inte har gjort det.
Han ska ju få godkänt tycker jag för den här matchen också, även om han släpper in 5 mål, för att han räddade ju faktiskt några Salah-skott med, så att ganska fina.
Ja, det enda jag tyckte väl alltså med, kring honom var väl att hans distribution var inte sådär jättebra. Det var ju ett av vårt för stora problem, att varje gång de höll i bollen så tappade de den direkt. Mm. Och det var oftast efter utsparkar som den ja, det bara liksom dök rakt in i gapet på en Liverpool-spelare, så var man tillbaka till försvarsposition. Så att nej, de kom inte alls in i den här matchen. Så att att det blir 5-0 är ju välförtjänt.
Det var en liten mismatch mellan Salah och Danny Rose i den här matchen också.
Amen, ja, just.
Han såg inte fit ut. Och det gör ju Mohamed Salah. Man vet ju att han har en sån otrolig utväxling på, ja, med, på sitt ryck och med sin teknik. Och han blev ju bara rundad gång på gång och knuffad av bollen. Och ja, det var liksom... han hade ingenting verkligen. Och fan, Danny Rose var en ganska duktig back en gång i tiden. En fin vänsterback, men det var länge sedan. Och han behöver skaffa sig ett löpband, tror jag.
Han lyckades inte charma Mourinho, om man säger så. Det är väl den en Nej. Av de scenerna ur dokumentären Tottenham Amazon-dokumentären som man minns som starkast, när han ska konfrontera Mourinho. Det är jättekonstigt, var det inte det? The stage, kändes det.
Ja. Ja. Vi måste säga något om Firmino också, som faktiskt gör hattrick i den här matchen. Ja,
där kan man väl också dra ner Ben Foster, att han serverar ändå Firmino ett öppet mål på ett eller annat sätt tre gånger, att han inte är där och att målet är öppet och Firmino gör något av det. Alltså, såklart, det finns jättemycket kvalitet att ta sig till lägena och vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Men det är fortfarande ett av de lättaste hattricken man har sett någonsin.
Jag tycker väl också att alltså Firmino klappar ju till en lite, för att man har ju suttit och spekulerat, eller vi satt och spekulerade innan säsongen, huruvida den här fronttrion skulle hållas intakt. Alltså hur länge det skulle pågå. Och Diogo Jota är ju där och nosar på att ta sig in och få en ordinarie plats och sådär. Men jag tycker väl nu att så, den formen som Firmino är i, den formen som Salah är i, och Mané också för den delen, även om han fortfarande missar en del lägen och sådär, det är ju den här fronttrion tyvärr. Diogo Jota, han får nog sitta lite på bänken nu, så ja. Givetvis kommer man rotera och sådär, men det känns ju som att de här tre är ordinarie. Just nu, definitivt. Ja.
Nej, men Diogo Jota är ju en vassare målskytt än vad Firmino är normalt sett. Han är ju en bättre avslutare, men Firmino är så mycket mer i synk med de andra två och har en så tydlig roll där han ju serverar dem, både med sättet han löper på och pressar på, men också faktiskt som han kombinerar på, där han är ju underskattad, tycker jag, i de här trånga utrymmena, hur han med små vrickningar och klackar och så vidare behåller boll och fördelar boll centralt. Där har inte Diogo Jota samma kvalitet.
Det måste ju sägas också att Salah, nu har vi ju hyllat honom jättemycket, men den framspelningen till Mané också.
Alltså, den yttersidan där.
Man är svag för en yttersidepassning. Ja. Och han gör det utan att tänka i princip och slår den så pass perfekt liksom på foten på
Sadio. Det är ju Salah som får Mané att se bra ut.
Ja. Och det är ju också Mané när han inte får massa tid att tänka, utan han bara ska klippa till den på ett tillslag sådär, med högen, inte stolpen. Då gör han ju det. Hade den där bollen, liksom passningen slagit 20 meter längre ner i banan och Mané hade fått ta 2-3 tillslag liksom fri, han har ju bränt det läget. Det sitter ju mycket i huvudet på honom, för att när han bara agerar på instinkt, då sitter ju oftast bollarna. Vi går vidare till Newcastle Tottenham, den sena matchen igår. Newcastle då med sin första match efter övertagandet av PIF, om ni lyssnade förra veckan eller om ni är intresserade av den här affären, så kan ni lyssna på det avsnittet jag och Frida gjorde exklusivt om det. Kan också rekommendera Aftonbladet Utrikes med Jenny Ågren och Nivetta Wood, där du var med också, Frida.
Ja, och pratade, upprepade mig själv.
Upprepade dig själv.
Daily-avsnitt där också som slog in en Newcastle till och med, tror jag.
Jajamän, och dessutom ett daily-avsnitt. Men gå in och lyssna på om ni vill veta mer om just Saudiarabien och den här investeringsfonden och vad det här är för gäng egentligen, och prins bin Salman, så kan man lyssna på det. Och det var ju liksom som att den här nya tiden liksom redan hade börjat till den här matchen när Callum Wilson gör mål efter 2 minuter. Det måste ju känns på läktaren som att men nu vänder allt. Sen så...
Vilken atmosfär det var också. Det var ju som att man vet knappt om man ska beskriva. Det var verkligen början på något nytt. Och det var nästan så att man fick känslan av att expertkommentatorerna, när Wilson gör det här målet redan efter 2 minuter, och att alla tycker liksom att oj, men det här är ju en perfekt skriven saga. att alla liksom för några sekunder glömde bort det här med Saudiarabien och allt det kontroversiella kring det här övertagandet, och bara drogs med i hela den här euforin som ju utbrast på St. James's Park. Men å andra sidan så kom ju verkligheten snabbt i kapp också där, när Tottenham väl började spela fotboll. Det var väl säkert lite så att Tottenham blev lite påverkad ändå av den här stämningen. Det skulle inte förvåna en om man var så. Eller om det var så. Och samtidigt då som Newcastle-spelarna vet att de måste ju verkligen se till att göra bra insatser nu om de ska bli kvar i Newcastle och ens ha ett jobb nästa år. Tror ju tyvärr psyk att din favorit John Shelby, han sa ju faktiskt, han var ju en av de första spelarna som uttalade sig efter övertagandet och sa ju att när vi vinner Champions League då är jag nog inte kvar, och jag kan väl bara hålla med honom att han gjorde inte det bästa.
Men kan man kalla honom som någon form av liksom frihetskämpe, att han ändå går i bräschen här, att han visar att jag tänker inte gå med på den här sportswashingen, nu tar jag ett rött och
drar. Han var inte jättekritisk i den där intervjun, det tror jag inte.
Alltså, man ska inte förvänta sig några större politiska geopolitiska analyser av John Shelby. Jag tror inte det. Men
snabba gula kort är det här emot.
det kan man förvänta sig.
Traditionsenligt.
Det var, vilket inhopp. Det var fascinerande att se John Shelbys inhopp.
Och en annan grej man givetvis tar med sig då, det är ju att Harry Kane till slut får göra sitt första mål, och att han får hjälp av VAR för att få det godkänt.
Och att han faktiskt var bra också. Alltså, han gör ju en bra match också. Det är väl en av hans bättre han har gjort sen hela den här, alltså, sommartransferhistorien, att han har ju inte sett så bra ut innan, och nu får han ju ändå både göra mål men också liksom allmänt spelmässigt se betydligt mycket bättre ut. Men han kanske också såg det som en audition.
En Ndombele var ju en annan spelare som stack ut, särskilt där hans mål. Det är väl klart att man kan tycka att Lassell ska upp och pressa honom lite där, men avslutet var det ju definitivt inget fel på.
Den där aktionen vid hörnflaggan som har vevats ibland lite på sociala medier är inte helt dum heller på Ndombele. Man märker att
han har ju det där.
Han har kvalitet. Ja.
Han har ju det där, det vet vi ju och har sett tidigare också. Men det ska stämma, och det ska stämma under Nuno, och det har det väl inte kanske gjort. Visst, de tre första matcherna som ju var 3 segrar, men då såg det helt ärligt ganska knackigt ut. Jag skulle säga att det här är nog den första matchen du har sett enhetligt ut, och där Harry Kane har kommit in i handlingarna på ett riktigt sätt och bidragit. Det kommer vara såklart enormt avgörande. De behöver en Harry Kane. Sen tänkte jag på det också. Det här var ju så det alltid var med Harry Kane för några år sedan. Han var ju aldrig bra i början på säsongen. Jag vet inte hur många säsonger det tog innan han gjorde ett mål i september överhuvudtaget.
Augusti
var han inte kunde göra mål. Men med tanke på att han var skadad och det som hände liksom, så kanske vi har bara skjutit fram den här perioden. Han kanske trummar igång nu då, när vi är inne i oktober. Och så kommer vi få se en riktig Harry Kane igen, för att det är ju en...
Jag är ju fortfarande inne på det här att han bara har... Ja, men vissa hävdar ju att han har tappat motivationen det till att spela för Tottenham. Nej, jag har ju varit inne på det här att jag tror snarare att han har försökt för hårt och för mycket, och tycker att man har sett de tendenserna i landslaget också, så att nu när han fick det här målet så kanske kan det börja vända för honom.
Han fick ju ett kollektivt John Joe Shelby hattrick i alla fall. Det var ju drömmålet från Dombel och så röda kortet från Shelby naturligtvis och sen självmålet på,
ja,
Eric,
på
Dyer.
Eric Dyer.
Det kan man ju säga en del om också, hans självmål där, och man kan ju ställa sig frågande om han verkligen ska spela mittback i ett Tottenham som har ambitioner, men
nej, det ska han inte.
Nej, i det här fallet i alla fall så nu översminkades ju där av att man ändå tar tre jättetunga poäng sett till hur ändå säsongsinledningen varit.
Och fortsatt tufft för Newcastle. Fan, de måste ju rädda ett nytt kontrakt här om de ska kunna locka några spelare med alla miljarderna. Då vill det till att man ligger i Premier League.
Vilket championship-lag de kan bygga ihop. Vi trodde att Wolves upplagan där som gick upp var den bästa vi har sett i championship, men det kan nog...
Ja, precis. Det kan bli något. Brentford-Chelsea 1-0 efter mål av Ben Chilwell, men de har inte turen med sig här, Brentford alltså. Borde det varit.
Ja, Brentford har ju ingenting att skämmas för i den här insatsen, det kan vi konstatera i alla fall. Även om man förlorar, det är ju marginaler man inte har med sig, och man har Edouard Mendy mot sig också. Mm. Vill göra en liten throwback här till när vi satt diskuterade Donnarummas situation i Sillypodden. Det var väldigt mycket prat här om borde man byta ut Edouard Mendy eller inte. Ja. Nej, det borde man absolut inte.
Nej, jag har varit lite sådär kritisk mot Mendy. Lång som han är. Så han är nog den längsta målvakten som jag har kritiserat tidigare. Men jag tycker han har verkligen vuxit in i den här rollen och är ju en nyckelspelare för Chelsea. Mm.
Ja, men exakt, det är väl det att han har vuxit in i det, för att han var inte så stabil.
Nej, det
inledningsvis.
Inte.
Det var lite skakig, så att det har verkligen kommit efterhand här. Och, ja, det är väl inte så, man är inte förvånad av att Thomas Frank gick fram till honom efter slutsignal och sa någonting i stil med att det var synd att du spelade så bra idag, för att han var ju inte missnöjd direkt. Vad är det han ska vara missnöjd över egentligen? Jag menar, Brentford pressar ju Chelsea här. Något fruktansvärt i den andra halvleken, och man vet ju hur läskiga de är också när de bara fyller på så där med väldigt mycket folk framför straffområdet, och de har Ivan Toney och hela gänget där, så att nej, de har ju ingenting att skämmas över. Får väl tillägga också att Chelsea med sin backlinje där var ju inte helt, alltså Antonio Rüdiger hade ju spelat alla matcher i Premier League innan detta. Så att det är väl klart att man säkert saknade honom. Alltså, jag tycker inte att Sarri har bort sig, men han är ju inte lika stabil som Rüdiger, så är det ju bara. Sen hade man ju Christensen där i mitten i för sig, och jag tycker Chalobah att han också är väldigt bra, men det är väl klart att det var ett avbräck. Och dessutom där Chelsea tappar matchen, tycker jag, är när Kovacic kliver av. Det är inget ont om Mason Mount, men Loftus-Cheek blir de blir lite exposed då där på det defensiva mittfältet, och då känns det som att Brentford tar chansen lite grann att trycka upp, så att de hade verkligen tur i den här matchen, Chelsea. Å andra sidan, de får med sig alla tre poängen, leder tabellen, så att de hade ju marginalerna på sin sida, definitivt.
Det känns som att, jag tycker det är konstigt att Antonio Rüdiger ändå ryktas vara på väg bort så mycket som han var under sommaren och även under vintern, för det är uppenbart att det är ganska underskattat mittback.
Men det var ju inte konstigt, för att alltså under Lampard så hade han ju först den här hösten där han, eller när han kom tillbaka från sin skada, där han ju faktiskt inte var speciellt bra. Det är ju nu under Tuchel, och Tuchel var ju väldigt tydlig med det direkt när han kom in i klubben, att Rüdiger skulle få mycket förtroende. Så att det är ju nu som han verkligen har växt ut till den där ledaren och faktiskt presterat konsekvent oerhört bra, och han verkar ju trivas väldigt bra i en trebackslinje också, så att han fick ju frågor om det här under landslagsuppehållet också, om ryktena till Bayern München och sådär, och han verkar väldigt inställd på att stanna i Chelsea, och det är inte så konstigt med tanke på vilken ställning han har i laget just nu.
Nej. Romelu Lukaku mållös igen.
Jag tycker han borde fått en assist. Och det säger jag inte bara för att han ledde banan i mitt fantasylag, utan för att det var ju faktiskt han som styrde bollen där till Chilwell. Jag vet inte exakt vem bollen kanske tog på där sist, men
På tal om spelare som inte pressar så där jättemycket, så har vi ju en till där. Ja.
Fast han gör ju mycket annan nytta. Jag tycker fortfarande att han kommer till lägen. Sen hade han inte den här skärpan just i den här matchen. Det var väl något superlägen han hade där när han sköt över från nära håll när bollen damp ner framför fötterna på honom. Men...
han var ändå offside. Då,
så ja, det är också i och för sig. Jag hade blivit offside-mål till och med. Jag tycker ändå att det var inte så mycket att oroa sig för i alla fall med Lukaku där framme på topp i alla fall. Jag tycker att det är väldigt mycket kvalitet och han bidrar med väldigt mycket annat, även om det kanske inte är just i direkta pressspelet han gör det.
Okay. Vi väntar lite då med målkritiken mot Lukaku.
Ja, jag tycker faktiskt det. Jag tycker ändå att man ska vänta lite med den.
Ja. Manchester City Burnley 2-0. Det var väl...
Det var väntat kanske.
Det är så jävla mycket Manchester City. Mål i 12, mål i 70.
Ja, ja, och det kretsade ju väldigt mycket kring Raheem Sterling här dessförinnan efter hans uttalande om att han är sugen på att testa lyckan utomlands. Han är lite besviken av att han inte får lika mycket spel till längre. Han har ju varit väldigt viktig för Guardiola länge och är väl den spelaren som har spelat absolut mest under honom. Men ja, på sistone har ju konkurrensen hårdnat. Men här fick han ju starta i alla fall centralt och han flyttades ut på kanten sen efter halvtid. Tycker att han gör en bra match, men det är ju återigen Bernardo Silva som överglänser alla. Och han har väl totalt sett varit Citys bästa spelare så här långt den här säsongen. Han har varit otroligt stabil och det är ju lite roligt också med tanke på att han ju också var en spelare som ryktades bort och han skulle hamna i Milan och allt vad det var. Men nej, nu har han plötsligt cementerat sin plats i laget, om man säger så.
Han är opetbar nu, plötsligt. Ja. Det trodde man ju inte inför säsongen direkt. Han satt ju rätt mycket bänk förra säsongen.
Men det är väl det som också på något sätt är Citys främsta styrka. Eller främsta styrka är såklart hela systemet och att de har så fruktansvärt bra trupp i allmänhet, men att de har alltid någon spelare som kliver fram, tycker jag. Om det så är Kevin De Bruyne, som vi alla vet hur fruktansvärt hög nivån håller, eller om det är Gündogan när han får sin galna målform som i förra säsongen, eller som Bernardo Silva när han har sin formtopp här på något sätt nu. I och med att de har så mycket kvalitet på varenda position så är det alltid någon som prickar formen under en period, som också liksom ser till att vinna matcher åt dem när... Och dessutom då är ganska ett fantastiskt grundsystem att luta sig tillbaka mot. Så att det är ju...
Nej, men det är så här. Vi hyllar liksom Liverpool som gör det bra mot Watford. Mm. Chelsea leder ligan. Vi har hyllat dem. De är liksom stabila. Men bara titta på det här jävla laget som de har, Manchester City. De kliver ut. De städar av den här matchen. De gör det precis på det sättet som man ska. De släpper till två hörner under hela matchen, vilket är liksom en av Burnleys absoluta styrkor och ett ställe där de kan såra City. Men då blir det inga hörner för Burnley. De får två under hela matchen.
De Bruyne firar ju inte ens 2-0 målet.
Det var ju Westwood som bjöd honom på det.
Ja men vadå, det är fortfarande 2-0 mål i ett läge där du har uddamålsledning och sen då på något sätt punkterar en match. Vanligtvis brukar det vara liksom superjubel och lättnad och allting. Nej, men här är det så här bara,
men de genomför sin matchplan. Och då har de fortfarande kvar då liksom Kyle Walker, Ruben Dias, Zinchenko, Gündogan, Grealish och Fernandinho. De startar på bänken. Och de liksom, och de har en så tydlig matchplan. De genomför det så liksom så skickligt. Och då har de liksom nyckelspelare. Vi är inne på liksom Gündogans målfakt. Jack Grealish kostar 1 miljard. Kyle Walker, Ruben Dias, en av ligans bästa mittback. Och då är det så här, det är ju det mest kompletta. Det är det mest kompletta laget, den mest kompletta truppen i ligan. Det går inte att säga något annat.
Jag tror ju att i De Bruynes fall så han har nu känt sig ganska pressad, för att han har inte riktigt kommit upp på den nivån som vi är så vana vid att se honom på. Så att just att han fick göra ett mål här, jag tror kanske det mest var lite lättnad också. Eller att han vet att det krävs mer än ett mål mot Burnley för att han ska... återfå sin ställning är kanske lite fel, och vi vet ju alla vilken enormt bra spelare han är, men ja, samtidigt så, som sagt, Bernardo Silva, det är ju ett exempel på en spelare som har överglänst honom faktiskt på sistone.
Så är det verkligen. Everton West Ham, battle of the lag precis utanför de där allra bästa i ligan.
Det där var krystat.
Vilken bra.
Det var bra.
Du visste.
Den är jag nöjd med. Den är jag nöjd med. 5 plus.
Du är inte helt fel, för jag tycker att det finns ändå rätt många. Det finns så många paralleller man kan dra mellan de här klubbarna på något sätt. Och det beror inte bara på David Moyes, men det är klart att det hänger ju förstås. Det är ju förstås också en av anledningarna till att man tänker lite på Everton när man tänker på West Ham nu för tiden.
Ja, men det är verkligen två lag som känns otroligt jämna, och det var väldigt jämnt i matchen, och det var svårtippat inför. Nu blir det 1-0 till West Ham till slut ändå. Det är tydligt, tycker jag, att Everton saknar
Jeremina.
Nej, kanske inte, men
Calvert-Lewin
att stoppa in den här banan, för att de skapar ju rätt farliga målchanser, Everton. Och de är ju där, och de får till det här trycket inne i boxen, men saknar, alltså Salomon Rondon i all ära, han är inte den han en gång var, och han är framförallt inte en Calvert-Lewin när det kommer till att stoppa in bollen i mål.
Där har du en till likhet med Everton och West Ham, att det är just de två klubbarna man förväntar sig skulle kunna tänka sig plocka in Salomon Rondon på en deadline day. Det är just de två klubbar man tänker sig, men det skulle kunna ske. Men det är Erik Karlsson också, såklart supersaknad här. Det är ju
definitivt.
Så att, alltså, jag tycker fortfarande finns väldigt mycket positiva tendenser i det här Everton med under Benitez. Jag tycker att alltså spelare som man kanske inte tänkte så mycket på att de plockat in i säsongen, som Townsend och Gray och så vidare, det tycker jag visar att det var väldigt fina värvningar hittills. Man har en struktur, du har någon form av idé med alltihopa, och sen det har ju också
då kan jag fortsätta, jag kan fortsätta upprepningarna då, som vi säger varje vecka, med att tillägga att Everton har ingen bred trupp. Nej. That's it. Det är någonting som ligger dem i fatet. Så ibland blir det lite så att analyserna blir samma vecka in och vecka ut. Men det är ju för att ingenting har förändrats på den fronten.
Det är för lagen gör samma sak vecka in och vecka ut också. Nej,
och det är två tränare som kan den här ligan, som kan det här spelet, som vet hur man ska få ut det mesta av sina trupper. Inte mycket där heller, jag menar... Benitez och David Moyes, de har mötts på den här arenan ganska många gånger tidigare, fast inte och det var det första, jag tyckte det var roligt när de intervjuade David Moyes, han fick säga någonting inför matchen om Rafa Benitez, och sen sa ja, det är ju lite konstigt att gå från Liverpool till Everton, men annars, ja, han är kompetent, det är en duktig manager. Men man förstår att någon som har suttit och varit där, som har varit så mycket Everton som David Moyes, att det är fortfarande lite konstigt att Rafa Benitez tränar den där klubben. Ja.
David Moyes är ju för övrigt en av de överlägset trevligaste tränarna. Det tror man kanske inte riktigt om man liksom bara ser det utifrån, men han är verkligen en väldigt bra person. Så att back-to-back wins här för West Ham mot Everton, det har inte hänt på 90 år, tror jag det var, någonting sånt. 91 år. Så att, ja, starkt.
På tal om manager, vi glömde faktiskt säga det när vi pratade Newcastle och Tottenham tidigare, att det var faktiskt Steve Bruce 1000:e match som tränare.
Ja, det kan ju bli den sista också.
det kan det bli. Man tycker synd om Steve Bruce ändå. Det är ju hans liksom pojk.
Grejen är så här, jag vet att det dyker hela tiden upp det här
med
att det är synd
med den här klubben liksom,
Bruce.
Och nu får han liksom tränaren, och så har han bara fått skit.
Ja, fast de har ju varit skit.
Sen samtidigt så är ju han otroligt otrevlig mot journalister generellt. Nu hade det ju kommit rapporter tidigare under veckan att de här saudierna, PIF, att de hade beslutat sig för att göra sig av med honom innan Tottenham-matchen, eftersom att stämningen inte är särskilt god kring laget. Nej, och då går ju Steve Bruce till attack på presskonferensen mot de här journalisterna och säger, ja, nu sitter jag här ändå, precis som att han alltid tror att det är journalisterna på en sida och så är det han på den andra sidan. Han har inte riktigt förstått det där, vad journalisternas syfte, alltså vad deras jobb går ut på. Och sådana där offerkoftor, det tål jag inte riktigt när de sätter på sig dem.
Ja, men det blir, jag håller med dig, Frida, det blir ju konstigt också. Alltså det kan ju vara på grund av att han har 0 segrar, 3 oavgjorda och 5 förluster. Nu, ja, det var väl 4 förluster inför den här omgången då. på de första matcherna med materialet som man har, som gör att det liksom florerar uppgifter, ja, om att han ska lämna. Och då är det inte så att de hittar på de här uppgifterna och går ut och skriver att saudierna ska liksom göra sig av med Steve Bruce.
Det är klart att han är rökt. Ja, men det, jag bara det är liksom, ja, men det var, och det här är ett resonemang som jag läst på i nyhetsartikel eller i en krönika. Men det är ju någonting som är lite sorgligt med att han fick ju aldrig representera Newcastle som spelare. Han växte upp med den klubben. Det är hans liksom, det var den klubben han höll på. Det var en av anledningarna när han fick sparken från Sunderland, var ju för att han vid en presskonferens sa att jag är ju Newcastle supporter i grund och botten. Det kan man liksom, ja. Så att han, det liksom gjorde ju bort sig där. Och nu har han äntligen då fått träna Newcastle efter en liksom lång karriär. Så han konstant från dagen ett bara fått höra bu från läktarna.
Han blev väl månadens tränare där. Av någon,
han fick någon, också, men inte,
det, kandidat.
Den delades inte ut utan Newcastle-supporterna.
Han är typ den enda tränare som någonsin fått en transferkassa att jobba med från Mike Ashley. Så att, alltså, jag vet inte riktigt hur synd det är. Han kom in liksom serverat på ett silverfat egentligen. Rafa Benitez får liksom gå ut och panta burkar för att ha råd med att köpa spelare. Medan Steve Bruce får liksom allt serverat. Ja, men lägg de här pengarna på den här spelaren om du vill. Det var liksom, han hade ju fria tyglar och får värva Saint-Maximin och allt vad det var. Så att, alltså, jag vet inte om det är så synd om det är ju en resultatbaserad bransch.
Jag tror att han är säkert en jättetrevlig människa utanför fotbollen, men jag tycker att det märks ganska men jag tycker att det märks ganska tydligt att det är någonting som skaver. Mm. Alltså, om man tänker, alltså, inom själva klubben, och det är ju det alla de här rapporterna som...
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Alla stories som har rapporterats det senaste året, det är ju det de har pekat på, att stämningen är inte så där jättegod. Nej. Och att han ska vara en stor anledning till att det är så. Och då tycker man väl att, ja, då är det kanske dags att byta.
Ja, nej, det är väl inget som tyder på att han tränar Newcastle nästa helg egentligen. Vi får se. Men det handlar väl om att de ska få in vem det nu blir som ersätter. Det har ju pratats om Lampard, har pratats om Steven Gerrard.
Conte.
Ja, Antonio Conte.
Unai Emery är ju det senaste namnet.
Och varför skulle han vilja lämna Villarreal i det här läget?
Därför han kommer få extremt mycket pengar här.
Ja, just det!
Och, han har väldigt hög lön.
Så enkelt är det. Ja.
Med det då så går vi över till Aston Villa Wolves. Jag hade ingen segway. Birmingham derby. Och jävla vad det svängde här, hörni. Aston Villa alltså med... ganska trygg 2-0-ledning med 10 minuter kvar att spela. Det skulle ju bara liksom försvaras hem det här. Boom, sa det. 3 mål på raken. Size Connor Cody. Det är ju ingen målspruta direkt. och Ruben Neves med det absolut sista som händer i matchen. 3-2 till Wolves.
Det är ju lite ironiskt här för några veckor sedan att jag hyllade Aston Villas nya coach på fasta situationer, Austin McPhee. Och så är det ju egentligen 3 döda bollar man släpper in här på 10 minuter. Jag tror inte att han var så där jättenöjd. Han kommer nog skrika på skotska ganska intensivt efter den här kollapsen, för att det var ju verkligen en kollaps. Lite grann det där ändå, att när Wolves väl får in den där första målet, alltså reduceringen, då känner väl de att de får lite hopp om att det här faktiskt kan gå. Så att, nej, stjärnorna står verkligen rätt för dem. Det får man lugnt säga.
Ja, och så det där sista målet också. Det är en onödig frispark att dra på sig i det läget. Liksom en mer eller mindre en bortspelad boll. Och så kliver... Vem är det? Jag vet inte vem det är från Villa som kliver ut och stämplar Ruben Neves.
Det var Tuan Sebe.
Det var, tror du att det var Tuan Sebe som...
Han hade ingen bra match i alla fall, det kan vi säga.
Så var det. Och till slut 3-2 till Wolves. Spektakulärt.
Ja, ska vi säga så att den tog också alltså deflection på taget ju. Alltså det hjälpte ju Neves i alla fall. Men Neves var ju högst inblandad i den här comebacken ihop med Traoré också. Mm. Får vi ju peka ut, som annars låg lite riset på det. Men när de tvingades vila Jiménez här efter landslagsuppehållet, så tog han ju verkligen chansen att visa vad han gav.
Ja. Och det är ju den aktionen där på vänsterkanten som leder fram till hela det anfallet som i slutändan då mynnar ut i de här fasta situationerna.
Det är sånt vi får ta på Adama Traoré, ja. Eftersom att han inte gör några poäng.
Men det är då man blir så trött på honom. Jag vet inte vem det är han ställs mot där i den räden, om det är
Matheus Cash var utbytt redan.
Matty Cash kanske var utbytt redan. Jag minns inte vem det var, men han står ett par meter nedanför honom, så bara tittar på honom och så petar han och springer förbi honom. Och då är man så här, varför gör du inte det här lite oftare? Bara gör det. Du kan ju bara springa ifrån dem. Du behöver inte dribbla, du behöver inte söka dig in i banan, du behöver inte krångla till det. Peta och spring!
Men pratar du om Traoré nu, eller vem pratar du om?
Jag pratar om Traoré.
Såklart. Ja, för han hade ju ett grymt avslut i första halvlek också.
Mm, det hade han. Men jag tänkte, det är den här just på slutet när han springer förbi. Det är ju egentligen två spelare han bara springer runt med liksom 5 minuter kvar i 80-50 minuter. Och så måste varför du kommer på det nu att du bara kan springa runt de här två försvararna? Ja, man blir inte klok på den jäveln.
du säger ju det med enorm kärlek dock, det vet
så
du.
Är det. Jag älskar honom. Det finns ju inget bättre än spelare som är det finns ju, det tråkigaste som finns är ju spelare som bara gör rätt hela tiden.
Ja, så vi hade ju pratat om Adama Traoré, man bara gjorde rätt.
Det är de trasiga leksakerna som är roligast.
Det man egentligen tycker mest synd om här, förutom alla Villa supportrar på läktarna som trodde att man gick mot en säker seger, så McGinn var ju väldigt bra i den här matchen också. Så att ja, men det räcker tydligen inte att göra ett drömmål och spela fram till ett annat med 10 minuter kvar, för då kan Wolves uppenbarligen vända.
Mm. Southampton Leeds 1-0. Kräftgången från inledning på säsongen fortsätter för Leeds här. Det ska vi se här.
Alltså börjar det bli nära en situation där Bielsa tappar det?
Ja.
Alltså problemet här, det är ju att man inte har Calvin Phillips. För att säga vad man vill om honom, det är alltid svårt att placera honom i ett fack och sådär, kategorisera vad han egentligen är för spelare. Men han håller ju ihop strukturen i Leeds alltid. Och egentligen både i Leeds och i landslaget. Så att hans avsaknad av honom var ju verkligen påtaglig här. Och sen får man väl inte glömma heller att de hade inte Rafinha. Som ju precis återkommit, han drog expert, som jag kommer ihåg detta väl, expert eller kommentatorn i alla fall under matchen, vad var det han sa när Rafinha, när de filmade honom, när han dök upp i bild, så sa han: "Åh, för 46 timmar sedan så gjorde Rafinha mål i Manaus, that's what we call Amazon next day delivery." Alltså, fruktansvärt dåligt, men jag skrattade alltså i 10 minuter åt det här. Jag tyckte det var så genialt. Så shout out till honom.
Det var lite roligt.
Det var ju så många, alltså hela mitt liksom Twitterflöde där var ju fyllt av massa flight trackers på folk som letade vilket flyg det var som Rafinha satt på, för huruvida man skulle ta ut honom ur fantasy eller inte. Så att, men han hann ju uppenbarligen, ja, eller han hann ju dit, men inte till plan i alla fall, han hann till läktaren.
Men detta var ju Leeds sämsta insats den här säsongen, troligtvis en av de sämsta insatserna under Bielsa. Och ja, det bådar ju verkligen inte gott. Och vi, som sagt, pratar om det här med utebliven truppbredd. Det är ju inte som att Leeds har så där jättemycket bredd de heller egentligen. På vissa positioner har de kanske, men inte på andra. Och här, som sagt, märktes frånvaron av Calvin Phillips något oerhört. Det ska ju tilläggas också att Ward-Prowse inte spelade för Southampton i Premier League för första gången på 3 år.
Det är ju sjukt.
Är inte det sjukt?
Det är en jävla statistik alltså. Han har inte missat en ligamatch alltså på 3 år.
Nej. Nej. Jag hoppas nu att de här statsen stämmer, men jag tror det var så.
Vad blir, 3 år, vad blir det? Det blir ungefär 120 matcher, något sånt. Något i den stilen, kan man väl gissa.
Ja, nästan. Ja.
Jag tänker ju på Iñaki Williams i Athletic som väl över 200 matcher i rad som han har spelat för...
Jo, det finns ju mer...
Det finns exempel.
Finns ju
ja,
exempel,
men precis. Ja, men det är alltid lika häftigt för att det, liksom, det säger så mycket om en spelare. Både att han har hållit en kvalitet som gör att han fortsätter vara uttagen i startelvan dag ut och dag in. Men också att ha tagit hand om sin kropp så pass väl att man har liksom undvikit skador eller små skavanker för att missa matcher. Det är otroligt imponerande.
Ja, och nu missar han ju inte ens match på grund av skavanker, utan det var ju röda kortet mot Chelsea som gjorde
och
att han missade.
Och dessutom det är en aspekt ännu... att då ska lyckas undvika att bli avstängd dessutom på det. Så att det oavsett, även om sviten tog slut, är det jättehäftigt varje gång man hör om de här sviterna.
Viktiga poäng för Southampton ska sägas också, som ju varit indragna i den här bottenstriden som börjar forma sig nu. Kan ju säga att det är mellan Norwich i botten och på 2 poäng upp till Crystal Palace på 7 poäng.
Vad säger vi om Brighton då? Mot just Norwich?
Ja, det är den matchen vi kommer till nu. Norwich-Brighton. Andra poängen för säsongen för Norwich och en... missad chans för Brighton ändå.
Ja, missad chans för Norwich egentligen. Ja, det är ju de som har de hetaste lägena.
Ja.
Men jag vet inte riktigt vad Josh Sargent, vad han sysslar med där. I alla fall vid det tillfället när han i stort sett bara kan rulla in bollen i mål och så får han ingen riktig fart på den, så är det väl Duffy som kommer där och rensar på mållinjen. De kom ju till lägen både han... flera gånger om, Pukki också, men hade liksom inte den där finessen på sista tredjedelen. Men Farke pratar ju om att det här är återigen ett steg i rätt riktning, nu har de i alla fall 2 poäng och det är ju någonting de får spinna vidare på, för Brighton gjorde väl inte sin bästa match här. De har ju haft mycket skador, och kul att se dock att både Lamptey och March kommer in i den här matchen, vilket ju är väldigt viktigt på sikt att de får tillbaka dem. Men nej, det var väl ingen höjda match från något dera av lagen egentligen. Och främst då eftersom att de inte varit kliniska framför målet.
Det är väl det, Sargents boll rullar ju i rätt riktning. Även om det liksom inte var kraften. Ja,
det var ju alltså 1 kilometer i timmen. Alltså,
det är helt sjukt. Inte... Det är en helt sjuk miss alltså.
Ja.
Ja, det var matcherna det. Vi har några frågor vi ska svara på också innan vi knyter ihop för idag. Rasmus Andersson nämner någonting som vi var inne på lite grann där med Jonny och Shelby. Hur ska Newcastle lyckas motivera spelartruppen när 95% vet att de inte ingår i klubbens planer framöver?
Ja, men det funkar ju 2 minuter där inledningsvis. Gud, satan vad de körde då.
Nej, men de får väl se det som någon slags audition.
Ja, såklart.
För att de kan ju inte byta ut liksom 23 spelare på loppet av liksom 3-4 säsonger, det går ju inte.
Och det kommer de inte göra heller. Alltså nu i januari, jag kan väl tänka mig att de kommer plocka in spelare som gör att de kan hänga kvar i Premier League. Men det är ju inte som att de kommer gå all in för Mohamed Salah eller Kylian Mbappé i januari. Det är inte så det funkar, det vet vi ju. Det vet vi ju allesammans. Det här är ett långsiktigt projekt och det kommer ta sin tid innan de kan vara med där uppe, det insåg de nog själva också.
Men värvas kommer det göra.
Någon.
För de måste rädda det här kontraktet.
Ja, precis. Men
det kommer ju inte vara...
Det
kommer inte vara miljardbud.
Men titta på alltså spelarna, säg spelare som typ Manquillo till exempel, om vi säger någon sån, som kanske inte är någon som kommer att ingå i ett lag som slåss i Champions League och sånt i framtiden. Men det är också så att du måste ju ha en trupp, bara den möjligheten du ser att nu kan jag få tillhöra ett lag som verkligen har möjlighet att utmana en topp och vara i en sån trupp. Och om du gör det bra, så klart att du kommer ingå i de planerna och kanske liksom kunna få världens lyft. Du kommer inte komma till den nivån att spela fotboll i Premier League om du inte har den inställningen att du vill spela med de bästa. Så att jag tror nog inte att motivationen på så vis är problem. Det borde snarare vara en höjningsfaktor att de vill visa upp sig och visa att jag ska tillhöra den här truppen även när den slåss om högre placeringar.
Mm. Atwa skriver, enligt Paul Scholes har Chelsea det sämsta försvaret av alla topp 4 lag. Håller ni med honom?
Ja.
Nej, det ska jag inte påstå. Sen att just nu så är det väl Manchester United som kanske har det svajigaste försvaret.
Pratade inte han om en fyrbackslinje när han sa det där?
Jag vet inte riktigt, det känns som det ryckte ur sitt sammanhang lite grann.
Ja, för det här var ju på någon, jag vet ju vad det är för klipp. Mm. Alltså det är ju någon, det är ju absolut inte i tv så, utan det är ju någon sån här där folk får ställa frågor och sånt och man får diskutera. Så det var ju vid ett sånt tillfälle. Men det är väl klart att man inte håller med. Alltså Chelseas, en av deras främsta styrka antagligen är ju deras defensiv. Men det är ju också för att de känner sig oerhört bekväma i trebackslinjen. Och sen så såg vi ju nu att när Rydiger exempelvis är borta, ja då kan det skaka lite mer. Men så länge han är skadefri och Christensen och Thiago Silva så ja, då är de ju orubbbara.
Ja, verkligen.
Orubbbara, orubbliga säger man. För det mesta.
Ja. Robin Ram skriver, Prime Suarez 13-14 eller dagens Salah och varför?
Är det får du svara på.
Ja, den är definitivt riktad till mig. Nej, men det är klart att Suarez 13-14, framförallt under den hösten och vintern där, var ju helt omöjlig att stoppa. Han gjorde ju fan hattrick var och varannan match. Samtidigt så tycker jag väljer ändå Salah. Jag tycker att han håller en högre nivå i spelet, han är mer involverad och dessutom en karaktär, en spelare som är mycket lättare att sympatisera med. Det fanns problem runt Suarez som man liksom fick se lite mellan fingrarna igenom som Liverpool-supporter. Det behöver man liksom inte göra med Suarez, eller med Salah. Han och det tycker jag är viktigt, och man vill kunna stå för de spelarna som man följer på något sätt. Det var lite svårt ibland med Suarez tyckte jag, även om hans högsta nivå var det högsta jag sett live med mina egna ögon.
Med dina egna ögon?
Ja, men det jag har sett live
med någon annans ögon där.
Ja, men det jag har sett live på en fotbollsplan från läktaren var en match mot Manchester City, och då jag har aldrig sett något liknande än Suarez i den matchen. Han var helt otrolig. Han sysselsatte 6 personer på egen hand, och han bara tuggade fradga rakt igenom. Han sprang rakt igenom spelare, kändes som. De visste inte alls hur de skulle hantera honom. Men jag väljer Salah. Hans Schelinder skriver, när förlänger United med Ole Gunnar Solskjær? Eller allvarligt, måste de inte göra sig av med honom nu? Vad beror det på att han får vara kvar? Är det för att han har för många kompisar i föreningen?
Ja, alltså han sitter ju säkert enligt de senaste rapporterna från initierade källor. Och delvis så har det väl antagligen att göra med hans ställning i klubben. Det är ju svårare att göra sig av med honom än vad det var att göra sig av med till och med Mourinho. Han har väldigt starka kopplingar till klubben, och han har ju ändå fört dem till en viss nivå. Det får man får inte ändå glömma bort att Solskjaer har ju ändå gjort det som han plockades in för att göra. Det vill säga att återfå Man United till någon sorts stabilitet. Men det är klart att de flesta tänker nu att han inte har vad som krävs för att ta klubben till nästa nivå. Inklusive jag själv, som väl också tror att han kanske har gjort sitt nu. Däremot så tror jag att det kommer dröja innan vi ser honom försvinna. Jag tror det kommer krävas ganska mycket. Kanske att någon spelare kritiserar, men att det börjar bli lite dålig stämning och sådär, för att än så länge så verkar det som att han har spelarna på sin sida, inklusive Cristiano då, så att så länge det är så tror jag det kommer krävas rätt mycket innan han försvinner. Mm.
Ja, visst hörde ni. Vi tar en fråga till, för att den här vill jag höra Fridas tagning på. Dödstrubaduren skriver, i vilket Premier League-lag hade Ken Sema fått mer speltid?
Ja, stackars Ken. Jag hade ju lite förhoppningar ändå att han skulle få chansen där några minuter mot Liverpool. Det är väl det man helst vill se när det är en ny tränare och sådär, att han kanske ja, men kommer in och tror på honom. Men nej, så blev det ju inte. Jag vet faktiskt inte riktigt vilket lag. Det är väl klart att man kan titta på dem som ligger ganska långt ner i tabellen och kanske hade behövt lite mer en spelartyp som honom, som är ganska kreativ ändå. Och han är ju även väldigt kraftfull, som ja, men Burnley kanske, eller ja, rent av Norwich, som jag väl tycker saknar just det ibland, alltså lite kraft. Men nej, tungt för honom just nu. Det är trist att se. Jag får hoppas att han får någon chans nu här framöver att visa vad han går för.
Känns som en spelare som passar väldigt bra i en ganska rak liksom 4-4-2, som är renodlad högerytter eller liksom på kanten. Ja, alltså jag tänker
fråga Jan Andersson, det verkar ju inte han tycka.
Ja, men där har vi en annan konkurrenssituation också på något sätt. Alltså jag tänker nu är det ju så, Premier League lag det är inte lätt om man inte platsar riktigt liksom, eller får chansen i Watford, där det är svårt att hitta andra klubbar det skulle funka. Jag håller ju med om både Burnley och Norwich. Southampton var ett lag som bara dök upp i huvudet för mig, där jag tänker att han skulle kunna bidra med lite andra kvaliteter.
Ja, men vad dumma vi är, det får ju bli Brighton ju. Herregud, han får ju återförenas med sin...
Fast då ska han ju in i den där trebacksystemet då och spela som wingback, menar du?
Jo, men han har ju spelat under Graham Potter i x antal år, så att han lär nog snabbt komma in i hans system.
Sema på ena kanten, Kukureya på andra, varför inte?
Ja, fast wingback blir han ju inte då, kan jag inte tänka mig.
Fast då ska han spela som en av två fram då?
Nej, men det kan man väl anpassa. Det...
Ja, kanske.
Får vi bygga systemet runt honom?
Ja, 3-4-3 är väl inget främmande.
Nej, det är sant. Det är sant.
Ja, visst hörni. Nu så ska vi knyta ihop det här och gå på lunch. Sen Sportbladets Premier League-podd är tillbaka om en vecka igen. Och sen så får vi följa då Fridas bevakning av Arsenal Crystal Palace ikväll. Med det sagt säger vi på återhör.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.